Vad bra.
Sen, nu går vi vidare till publiken. Eller publiken, auditoriet. PGU, är det möjligt eller omöjligt? Är PGU vägen att uppnå hållbarhetsmålen? Vad tänker ni? Diskussion? Relationer? Ställ frågor till vår panel? Allting nu för tiden är offentligt, så allt spelas in. Därför har vi mikrofoner. Så att säg vem ni är, var ni kommer ifrån och en kort fråga. Inga betraktelser, tack. Varsågod, vi har där på raden BB Urban. Ja, vi sätter igång.
Hej, Peter Sörbom, policychef på Concord Sverige. Jag har varit involverad som nämndes i referensgruppen. Tack för en väldigt bra och intressant rapport med rekommendationer som tillhör den. Jag ville kroka i det Måns precis sa just, och det som Sofia nämnde tidigare om behovet av att hitta friktioner. Och något som vi har sett som civilsamhälle genom åren, det är ju att vi har sett oförmågan att belysa just målkonflikter, och det har vi sett som en uppgift att göra i våra barometrar genom åren, just att peka på de känsliga frågorna och utmaningarna som finns. Och jag tänkte just det, att hitta riksdagens roll, det här är en fråga till er två riksdagsledamöter. Finns det inte en väldigt viktig uppgift vad gäller ansvarsutkräven att höra och utkräva ansvar hur regeringen har avdömt och hanterat just målkonflikterna? Det kan röra investeringar från statliga bolag som kränker mänskliga rättigheter, det kan röra vapenexporten och så vidare. Ser vi inte här en fråga över utskotten där riksdagens roll är oerhört central nu för arbetet framöver?
Bra, tack. Vi samlar ihop några frågor till så återkommer till panelisterna. Är det någon mer som har någon fundering eller fråga? Varsågod, bredvid. Här.
En fråga. Och så naturligtvis svaras i skrivelserna, den senaste skrivelsen, det är en diskussion om för- och nackdelar när det gäller implementeringen av det, särskilt när den är liksom nu ihopkopplat med agenda 2030, att ändå undvika att följa den etablerade logiska politiska logiken och ansluta sig till alla målen när det gäller implementeringen och istället alltså satsa på ett antal av dessa mål och därmed också EU-politik och fokusera på några områden för att på det sättet få ett större genomslag både i Sverige och när Sverige arbetar internationellt.
Tack. Någon som har något ytterligare just nu?
Men det är två stora.
Nej, då går vi till Sofia. Vill du kommentera de här frågorna?
Ja, det är två väldigt stora och bra frågor, tycker jag. Om vi börjar med det här med, är det inte bra att när det implementeras hitta prioriteringarna, så är jag ju böjd att hålla med. För att när det blir djupare så blir det också vassare och då blir det riktig politik. Men de här frågorna hör ihop på ett väldigt intressant sätt. För precis som du beskriver det, att det här är liksom, PGU har startat i konsensus. Det är någonting som är fint och det märker jag av i det politiska samtalet i riksdagen också. Att det här är ju någonting som vårdas. Och är man det minsta kritisk så säger man, men vi har varit överens om det här så länge. Och det har blivit nästan ett egenvärde i sig. Och på ett sätt så är det bra. Svensk politisk kultur är mycket mer konsensus. Vi kan ju prata med varandra och så. Det är jättebra. Så är det inte i alla andra parlament. Att ibland är man mer osams. Så att vi har liksom en konsensuskultur i detta. Och då blir det knepigare att säga att okej, jag tycker att nu kör vi på global hälsa. Vi kör det. Sverige är extra bra på global hälsa. Vi kan SRHR-frågorna, vi orkar driva dem och vi har stått upp för dem länge. Vi har bra trovärdighet och vi skulle kunna göra en sån superskillnad. Vi skulle kunna vara spjutspetsen i SRHR och ta det målet. Och säga att nu kör vi tema på PGU. Det är görligt. Men samtidigt då så sitter vi i den här konsensusfrågan. Det här är lite en fråga för regeringen faktiskt och regeringspartierna. Men hur ska man göra? För att en av de här bilderna som vi fick se som jag verkligen tyckte bra om, det var ju den här matrisen. Jag älskar den här matrisen för den visar ju hur knepig världen ser ut och sen ska man liksom försöka föra in det i ett sätt att redovisa och visa användbarheten, nödvändigheten. Och där är riksdagsledamöterna lite jobbigare än andra, för det är vi som måste stå till svars för väljarna. För vi kan inte säga så här, vi har PGU, vi pumpar in så här mycket pengar i det. Och nu har vi gjort en ny start till Och vad är resultatet? Det måste ju finnas någonting där. Och då är det ju lite lättare att man skulle säga att okej, vi kör en prioritering på det sättet. Och jag tror att vi kan bli mer osams när vi börjar leta efter målkonflikter. Och ni är ju duktiga på att hitta det, att det här är det som möjligen kan bli bra. Men då måste det finnas ett politiskt tryck att vi går utanför konsensuset och att vi börjar driva verklig politik. Men det är inte alltid att det sker i ramen av PGU, utan det kommer hända på andra sätt också.
Kent, just ansvarsutkrävandet också upp här. Hur kan vi fixa det?
Ja, för det första så, om vi ska ha lite friktion här ändå, om man tittar över tiden så kan man ju säga att det kanske inte har alltid varit så att till exempel den tidigare regeringen var inte som mest drivande vad det gäller PGU. Man avskaffade myndigheten SADE som var ett viktigt instrument.
Annars hade vi inte varit här.
Nej, det är, men initiativet 2000, inför 2006 då SADEV introducerades för att bistå regeringen i utvärderingen av våra insatser var ju sprunget ur det här. Och nu pratar vi igen om vilka instrument vi ska använda för att vara pådrivande, och då måste ju regeringar, oavsett vilken regering vi har, kunna ha oberoende granskare av våra insatser som kan ge vägledning till regeringen. Sen vad det heter över tiden kan ju heta olika saker. Men jag tror det är viktigt att man, om vi känner oss överens om vart vi är på väg och att vi ska driva det här gemensamt, så tror jag det måste få en ro över tid att vi hittar ett instrument som kan bistå och vara pådrivande på ett oberoende sätt, oavsett vilken, alltså med underlag och med stöd till regeringen, oavsett vilken regering vi har över tiden. För det är ju ofta det som myndigheter kan göra med den integritet de har. Och därför menar jag att det är lite olyckligt över tiden om vi inte är överens om vilka mekanismer vi ska ha till stöd för regeringar för att kunna utvärdera och ge råd i de här frågorna. Sen riksdagens roll, ja, den kan ju vara betydligt mer framskjuten, det tycker jag. Och det är bra att man gör sådana här standon som vi gör idag till exempel, där vi reflekterar på det. Det får inte bara bli pliktskyldiga skrivelser som betas av under någon timmes diskussion i riksdagen eller en liten stund i något utskott, utan att man kanske gör ett större grepp där man på bredden, och det är inte så vanligt att vi gör det. Vi har ibland kombinerade utskott, men det är kanske ofta två utskott tillsammans. Men det här bredare anslaget som ändå en sån här fråga kräver kanske bredare anslag om regering eller om riksdagen ska ha den rollen. Sen är utrikesutskottet det ledande utskottet, så måste det vara. Men ska till exempel vi från försvar eller andra delta i ett sånt samtal, så kanske lite okonventionella initiativ måste tas för att få riksdagen in i den rollen.
Tack. Den här frågan är väldigt brännande och aktuell också nu när det gäller genomförandet av Agenda 2030, att vi inte sitter kvar i stuprör inte få hängränner, och där är jag intresserad. Jag kan komma tillbaka till det sen, hur vi organiserar det helt enkelt i riksdagen och även i det regeringskansliet, ett samhälle överhuvudtaget. Åsa, några reflektioner kring dessa frågor?
Ja, en reflektion kring den här frågan om målkonflikter och friktion. Som jag tycker liksom klingar väldigt positivt. För som vi ser den här internationella debatten kring SDGs, så är det väldigt mycket fokus på positiva win-win, synergier, och det är liksom en SDG-eufori nästan, att alla aktörer ska med på tåget och det är färgglada ikoner och så vidare. Jag tycker att för att liksom komma in i nästa fas så måste man prata mer om målkonflikter och trade-offs för att skapa trovärdighet. Det här kommer ju inte liksom uppfattas viktigt och angeläget, tror jag, av olika grupper i samhället om man inte vågar ta tag i det och ta det seriöst. Så att, återigen, jag tycker Sverige har väldigt mycket att dela med sig givet de här erfarenheterna ni beskriver och hur riksdagen tar sig an här också internationellt. Och en konkret möjlighet att göra det är ju att dela med sig av de erfarenheterna i den här rapporteringen som Sverige ska göra nästa sommar i FN, och man presenterar en sån här frivillig nationell uppföljning av SDG:erna. Och varför inte skicka med riksdagsledamöter i den delegationen också, visa att vi ser det här som en politisk agenda och inte en administrativ.
Vad bra, vi har några fler inlägg. Varsågod, här uppe och sedan.
God morgon, David Nilsson heter jag från KTH. Jag har en fråga till Kent. Det har blivit ganska uppenbart att ett problem under de här åren som PGU har funnits är att det har varit alltför nära knutet till UDs område. Det har sett som en biståndsgrej utav många, kan man säga. Du sitter i försvarsutskottet och du säger också att PGU har inte diskuterats i någon större utsträckning i försvarsutskottet. Och nu i den senaste skrivelsen här, för nystarten i år då, så ges ju också försvarsdepartementet ett ansvar för ett par av SDG:erna och genomförandet av PGU. Så vad är det som krävs för att försvarsutskottet faktiskt ska börja prata om det här? Att ni på ert nästa eller nästnästa möte diskuterar PGU?
Bra, tack. Vi har två frågor här och en här nere. Vi börjar på du som har mikrofonen. Varsågod.
Anders Faller. Jag är föreståndare i Sandvåda och utvecklar Sveriges land. Sedan några år så behöver vi inte rapportera till en parlamentet längre. Men vi får bara prova. Det är spännande nu då. Med en ny start för EU samtidigt som avgången 2030 där vi tillsammans med myndigheter har blivit omgöda från regeringskansliet för att säga vad vi är bra på att göra och vad vi kan göra. På sin sida så vi ser det undrar man vad som händer. Den står här för halv och åt det. Nästan här så skulle jag gärna liksom måla och tänka om man bara kan hantera alla
Tack så mycket. Vi går vidare. Per, sätt på mikrofonen. Jag tror inte den är på faktiskt. Vi hör vad ni säger, men jag tror inte de som lyssnar på det efteråt hörde vad du sa.
Då börjar jag om. Daniel Tarsus heter jag. Jag har ett litet problem som jag vill fråga panelen om begreppet utveckling. För länge sedan talade vi om bistånd och sen gick man till att tala om utveckling. Det var mer artigt gentemot mottagarländerna och det var lite bredare på många vis. Va? Men problemet är ju det att när vi i bistånds, så att säga, sällskapet talar om utveckling så är det bara en viss slags utveckling det handlar om. Utveckling utomlands. Det är utveckling som beror på politiska åtgärder. Det finns en väldig massa utveckling som är av annat slag, både inrikes och utrikes. Och det kommer liksom inte riktigt med i samtalet när man har den här typen av definition på utveckling, lite snäv definition. I rapporten talas också om development actors och non-development actors. Man skiljer mellan det som så att säga, biståndsorgan eller liknande åstadkommer och sen sånt som kommer som händer ändå. Och jag skulle vilja fråga om ni har funderat något på den här lite, så att säga, lite snäva definitionen av utveckling som har kommit att bli dominerande inom det här epistemiska samfundet.
Och varsågod här innan vi går till panelen.
Lennart Wolge mot Göteborgs universitet. Jag var lite inne på det redan tidigare. Vi har talat om tre så att säga, problem i samband med genomförande. Första är fokusering. Det andra var kompartmentalisering eller stuprör. Men det tredje, där jag tror att riksdagen i förhållande till regeringen kan göra mycket mera, det är ju långsiktigt, kortsiktigt. Alltså regeringen, framförallt i dagens politiska situation, koncentrerar sig alltför mycket på kortsiktiga frågor och kortsiktiga resultat. Och här är det ju frågan om långsiktiga beslut som där man kan inte omedelbart se resultat och där man påverkar attityder och struktur över en längre tid. Hur kan man få in det här mer långsiktighet i arbetet?
Tack. Vi återgår till panelen. Ska Kent börja?
Ja, jag tänkte svara och reflektera på ettan och trean av de frågor vi har tagit. Och sen behöver jag Sofia fortsätta. Försvar, det är ganska enkelt där. Jag tror att Det finns en förklaring till varför PGU kanske varit undanträngt. Det har ju varit ett speciellt en säkerhetspolitisk situation som har dominerat väldigt mycket av våra möten, och både i stort och i smått så har väldigt mycket fokus under de senaste 2 åren fått ta väldigt mycket utrymme i försvarsutskottets agenda. Så att jag ska försvara oss som kollektiv till att börja med. Sedan är det självklart att vi också måste ha de här långsiktiga samtalen också. Och jag lovar att jag tar med mig det och tar upp det med Allan Widman. Och tror säkert att jag kommer få gehör för att den här frågan tas upp i utskottet. Sen vill jag också reflektera på vad Lennart sa om resultat. Jag tycker att det är ju väldigt väl speglat i rapporten kring det här med pengar och resultat och beslut och resultat och så. Och det är ju ett litet problem i politiken. Det finns lite tålamod. Att man vill ganska nära mellan det beslut och ofta vilja se ett konkreta resultat. Medan i de här sammanhangen är det ju väldigt långsiktighet. Och när jag var hos DAC i Paris och grävde lite grann och försökte lära mig om det här med resultat, så blev det så mycket mer komplicerat. Att man kan göra resultat genom att man påverkar en utveckling mot att vara mindre dålig än vad den kanske annars skulle ha varit. Och det är inte så lätt att det är bara ett exempel på hur mäter man att man har varit en god kraft i rätt riktning när en utveckling går åt fel håll, till exempel. Och andra processer som man kan vara med och påverka på en plats eller i ett land. Så det här är ju väldigt, väldigt komplicerade frågor, och där politikens tålamod och möjligheten till återrapportering och sådana här saker är en stor komplex värld vi ger oss in i där. Och här är det ganska konkret när man har annonserat pengar och resultat och sådär. Men jag tror att politiken måste få en förståelse för den långsiktigheten och tålamodet, helt enkelt.
Sofia?
Mm. Vi börjar med SLU-frågan. Liksom, vart tar rapporteringen vägen och hur ska det bli? Så är det naturligtvis upp till regeringen. De får ju naturligtvis återkoppla till er och sådär. Men jag ser ju också just nu att det pågår en dammsugning där man letar efter saker som går att stoppa in i PGUn. Som kanske inte är styrt av PGUn och som kanske inte är direkt kopplat till PGUn. Men som man ändå då med lite god vilja kan peta in i er fina matris och säga att det här tycker vi PGUn. Nu gör någon det, inte för att de har fått några pengar eller politisk styrning, men vi kan ändå koppla det som en framgång. Och jag är lite osäker på om det är ett bra sätt att bedriva politik. Men jag förstår också att man vill hitta goda saker. Så att en liten bit av mig tycker att det är väl inte helt fel, men jag tycker att det inte är helt ansvarsfullt faktiskt. Och när det gäller visionerna så är ju inte det svåra. Att ha de här långsiktiga visionerna och vilja väl och så här. Och mycket av det arbetet sker i de politiska partierna. Men i riksdagen så är det ju mycket mer hantverk. Alltså vår roll är att stifta lag eller ta hand om saker som kommer från regeringen eller liksom opinionsbilda och sådär. Det är mycket mer handfast, det är ju mycket mer hantering än så här, vi sitter inte och filosoferar på det sättet, utan det sker i partihängnet, och sen så som det funkar hos oss då, så först gör vi partiet, sen gör vi alliansen och sen blir det riktig politik. För det svåra i politiken är ju inte att önska och vilja något, utan det svåra är ju hur. Då kan vi titta på regeringsförklaringen igår som var väldigt mycket vilja men väldigt lite hur. Så, det var den. Utveckling som begrepp. Ja, det är ju helt sant. Och det kanske är därför vi har den här diskussionen just nu. Att utveckling har blivit det här väldigt snäva begreppet som är liksom styrt av biståndssemantiken. Ett sätt att komma ur det är väl möjligen då hållbarhetsmålen, Agenda 2030, där man tittar bredare på utveckling. I säkerhetspolitiken pratar vi ofta om det breda säkerhetsbegreppet. Jag skulle gärna se att ett bredare biståndsbegrepp eller ett bredare utvecklingsbegrepp vore någonting som vi skulle kunna röra oss mot. Jag tror också att det behövs för att världen är mer komplex just nu, och jag tror att fler och fler inser det. Det är väl också kanske ett svar på varför inte försvarsutskottet har pratat så mycket om det, för att man ser utvecklingsfrågor som en del av biståndspolitiken. Samtidigt, så om man tittar på hur förra försvarsberedningen sattes ihop, så var vi som utrikespolitiker också med i den gruppen. Och det var första gången, alltså att man breddade försvarsfrågorna till att också innehålla mer av omvärldsbevakning och utrikespolitik och diplomati och liksom allt det som används för att försvar inte ska behöva användas. Så att det finns ändå motkrafter. När det gäller långsiktigheten så... Vad har jag skrivit? Men då är det också så här, ja, man behöver ha ett långsiktigt tänk. Och det är väl också därför vi är så rädda för att släppa det här konsensuset, det som vi har varit överens om. Men det kan också bli lite passiviserande. Det kan bli så att man kanske inte orkar driva på. Ingen vill vara emot. Ingen vill vara den som dödar PGU. Liksom, vem gör det? Det här är ju någonting som har överlevt så länge och vi har varit överens om det. Det är lite som de här skrivningarna i finansplanen. Så här, hela Sverige ska leva. Så här, vem vill inte det? Vem vill ha politik mot global utveckling? Det är möjligen Sverigedemokraterna, men det är inte därför vi är här. Jag tror också när man tänker på långsiktigheten och PGU att man ska fundera lite över vad svensk politik ändå kan leverera och vad vi kan göra globalt. Ibland så tror jag att det finns en större... Vi har en bild av att vi kan göra mycket mer, och vi har också politiska visioner som sätter mål som vi kanske inte helt har rådighet över. Och det är ett problem, för det blir väldigt knepigt med mätbarheten. Plus att vi ser ju hur världen ser ut. Det är ekonomiska kriser, det är ekologiska kriser, det är humanitär kris nu som är inte jämförbar med något på väldigt länge. Och det tar mycket resurser och politisk kraft, och då blir det också att vi behöver hantera, alltså vi behöver hantera att världen brinner, och då måste vi göra det. Och det är det som är det knepiga med politik, att vi sitter på ett begränsat antal resurser, vi vet hur världen ser ut just nu, och vi måste hantera det. Det är inte alltid att vi kan välja på något som är bra och något som är dåligt, utan vi kan välja på saker som vi kanske kan välja på 10 grejer som är halvbra, och sen så försöker vi ta reda på så mycket som möjligt och försöka landa att det är rätt. Och då är det fint för oss att ha, du Kent var lite inne på det, att vi har ett ramverk som kan stötta oss och säga att jo, men ungefär det här, det är vi överens om, så att det här kan vi ändå få stöd, alltså politiskt stöd och kraft i att driva. Förlåt, det blev lite långt, men jag blev lite engagerad.
Ja. Det är bra med engagemang. Åsa, kort reflektion, sen börjar vi närma slutet här. Men Åsa, varsågod.
Ja, bara på den här långsiktighetsfrågan. Två reflektioner. Ett förslag som framförs regelbundet är att stärka funktionen för foresight. Jag vet inte svenska ordet för det, men ja, framtidsanalys. Inom regeringskansliet. Det har ju... Ja, bara för ett tag sedan var det någon DN-debatt om det igen. Och det finns ju andra länder som har sådana funktioner. Så det är någonting man kanske kunde titta närmare på. Den andra reflektionen tycker jag att med Agenda 2030, sätter på sig den hatten igen, så glömmer man ibland att det är faktiskt en tidsatt Agenda 2030. Det är om 14 år. Mm. De här målen är ju så ambitiösa. Man tänker ofta att de är liksom... Ja, såna här visioner för framtiden. Men om man tar fasta på 2030 så behövs det ju en väldigt tydlig, konkret tidsplan som behöver komma på plats snabbt. Så att vi får hoppas att delegationen kan komma fram med något sånt som givetvis de kommer behöva hjälpa många aktörer i samhället. Det är en enorm uppgift de har på sitt bord. Men som sagt, ta mer fasta på tidsperspektivet här 2030.
Jag tänkte avsluta med en liten gallupundersökning här. Vår panel, ni får chansen att säga. Är PGO omöjligt eller aktuellt eller någonsin? Ni får en halv minut var. Sofia?
Jo då, det är aktuellt. Men det blir det om vi gör det så.
Kent?
Ja, jag 30 sekunder vill jag säga att avslutningsvis så tror jag att en förklaring till en del av de problem vi ser, det är att det också finns en centrifugal effekt. Ju längre bort ifrån utrikesutskott vi kommer, desto mer perifert känner många i olika utskott i riksdagen att det är. Och jag tror man ska ha det i beaktande. PGU är aktuellt. Jag tycker vi har förlorat några år i tempo. Jag känner att vi har flera olika regeringar som känner starkt för det här. Från Isabel Lövin till andra. Så jag tror att jag har gott hopp om att det kommer att öka i tempo.
Åsa, pratar vi om PGU 2030?
Förlåt?
Pratar vi om PGU 2030?
Det tror jag och hoppas jag. Så att Agenda 2030 inte blir en liksom, lokal Agenda 21-process igen. Utan någonting där vi verkligen tar fasta på våra förbindelser med omvärlden.
Lisa, överlever PGU?
Ja, det tror jag. Men jag tänkte, för att återföra det här till EBA också, så vill jag bara säga det här om resurser och biståndets roll. Därför att PGU ställer ju frågor om vad man ska lägga pengarna egentligen på. Vad är bistånd? Vad är hjälp till länder långt borta eller utvecklingssammanhang? Och vad är gemensamma frågor som vi måste lösa bland annat med skattemedel då? Och där kan man ju fundera på över hur man ska fördela de här resurserna. Jag tycker det är egentligen en svår och intressant fråga.
Måns, 30 sekunder.
Just det. Jag tror absolut att den här politiken har alla förutsättningar att överleva. Men det handlar ganska mycket om att man måste hantera den här delen som handlar om långsiktighet. Men samtidigt så måste det också finnas en kortsiktighet, för politiken kräver ju det på något sätt. Va? Så att du var inne på det här med att vi måste hantera saker när världen brinner. Va? Och då är det lätt att missa bort den här typen av politik. Men å andra sidan, om politiken kan genomföras så kanske världen brinner mindre. Det är det som är poängen på något sätt. Va?
Tack så mycket. Ja, vi närmar oss slutet. 10 punkter kort som jag har tagit med mig från den här diskussionen. Jag tror Sofia börjar. Det måste finnas konflikt. Eller konflikt hjälper oss helt enkelt. Alla överens. PGU. Ingen emot. Mainstreaming. Jätteproblem. Hur får vi ihop saker som går tvärs över både utskottsgränser och departementsgränser? Kent nämnde bort från Stockholm. Då tänkte vi kanske framförallt ut i världen, men vi har också ett samhälle utanför Stockholm. Sverige, hela Sverige. Vi hade Agenda 21. Finns det Agenda 2030 på kommunnivå exempelvis? Det har jag inte sett än så länge. Ingen vill bli koordinerad, var någon som sa. Det tycker jag var intressant. Ja, det var Åsa. Ingen vill bli koordinerad, men vi vill koordinera. Det är ett ledord för allt vi pysslar med egentligen. Och det är inte administration för global utveckling. Det är politik, tycker jag också var väldigt slående. Ansvarsutkrävaren kommer fram ett antal gånger. Hur kan riksdag till syvende och sist kräva ut ansvar från regering och från genomförare? Konsensuskultur. Det är kanske det som är problemet, att alla är överens. Och det är för sig kanske en förutsättning också. Men hur ska man genomföra det i verkligheten? Utvecklingsbegreppet. Mycket intressant. Att, det är ingen emot utveckling, men utveckling, vad är det för utveckling? Det tror jag också man kanske penetrerar betydligt mer framöver. Långsiktighet. Absolut viktigt. Jag hade en konferens för 2 veckor sedan där någon hävdade att vi jobbar på 1000-årssikt och vi tänker kanske nästa kvartal. Så att, låt oss tänka långsiktigt. Nu tänker vi 14 år framöver. Och slutligen tar jag fram det Sofia sa. Min vision är att vi ska fylla riksdagen nästa gång. Inte bara med skolklasser utan även med ledamöter och andra att diskutera PGU. Och med detta vill jag sagt att ni har en chans igen att diskutera EBA-studier en hel dag. 18 oktober, Äng mot Afrika. Vi har en Uganda-studie, en Tanzania-studie, en studie om regional utveckling i Afrika och sen stöd. Spårvägshallarna, 18 oktober. Titta på vår hemsida. Tack för idag.